Jaha, hjärtligt välkomna till Bibelforum igen. Nu har ni lurat hit mig en gång till. Jag har ju antytt att det är dags att gå i pension på riktigt. Men nu blir det i alla fall under hösten 4 samlingar och det här är den första. Och det är väl ett ganska så aktuellt ämne idag. Jesus och Muhammed. Eller Muhammad som många säger. Likheter och skillnader. Det är alltså ämnet. Och det jag ska försöka tala om det är alltså vem är Jesus enligt Koranen? Och vem är Jesus enligt Bibeln? Vilka likheter och vilka skillnader föreligger? Och vilka likheter och skillnader föreligger mellan Jesus som profet och Mohammed som profet? Det är de frågor som vi ska ta upp här. Och sen när jag är klar så tar vi upp era önskemål om förtydliganden och klarlägganden och andra frågor. Och då pratar vi om det samtidigt som vi dricker te och kaffe, om så önskas. Jag först några ord då om Koranen och islam. För en troende muslim så är Koranen Guds uppenbarade ord. De är förmedlade av ängeln Gabriel i en serie uppenbarelser till profeten Mohammed. Och det ska ha ägt rum mellan år 610 och 632 enligt vår tideräkning. 632 så dog ju Mohammed. Han föddes sannolikt 570 efter Kristus. Muslimerna räknar ju från det att Mohammed drog iväg från Mekka till Medina 622 enligt vår tideräkning. Där börjar då år 1 för dem. Sen blir det lite knepigt för deras år är 10-11 dagar kortare än vårt om de har ett månår. Så att åren går snabbare. Just nu är det ramadanmånaden och den kommer alltså att förskjutas. Så att nästa gång börjar ramadan 10-11 dagar tidigare än vad det gör i år. Och så vandrar den runt liksom hela året. Uppenbarelsernas historiska ordningsföljd, vilken uppenbarelse som kom först och sen, det kan man inte läsa ut av Koranen. För att Koranen innehåller 114 suror, eller som vi kanske säger kapitel, och de är inte ordnade kronologiskt, utan efter längden, så efter den korta inledningssuran, den är bara på 7 verser, så kommer sen som nummer 2 konsura, de har ett namn varje kapitel, det behöver vi inte lära oss. Men andra kapitlet då, det är det längsta. Andra suran är den längsta, den har inte mindre än 286 verser. Och sen kommer då tredje suran som har 200 verser och sen minskar det. Och sista delen av Koranen, då går det ganska fort, så man tänker hur ska man hinna med alla 114 surorna när vi ändå är mot slutet här, men sen är de ganska korta så sen avverkar man surorna ganska snabbt. Ungefär 20 år efter Muhammeds död 632, alltså cirka 652, så kodifierade, slog man fast definitivt den här ordningsföljden som surorna har nu i Koranen. Och det har man hållit fast vid sedan dess. Jesus, som då i arabiska kallas Isa, han är en av islams stora profeter, högtaktad. Och han omtalas i 11 av Koranens 114 suror. Så han omtalas alltså ganska många gånger. För 9 år sedan utkom Koranen i en ny svensk översättning och det behövdes verkligen om man vill ha lite bättre språk. Och det var en duktig och märklig person som arbetade nere i Marocko. Och han heter Mohammed Knut Bernström. Det låter lite märkligt. Mohammed Knut Bernström. Hans utgåva som trycktes i Stockholm 1998 kallas Koranens budskap. Och det beror på att Koranen räknas som Koranen i egentlig mening bara på grundspråket. Bara på arabiska. Så alla översättningar ska man egentligen inte kalla så där Koranen. I alla fall undviker Bernström det. Så han kallar den för Koranens budskap. Den utgåva, den är så tung och stor så att den tog jag inte med mig. Den finns i en pocketutgåva. Och då har den blivit lite mindre, men ni ser att den är ganska stor ändå. Det finns också en rad kommentarer, förklarande noter i den här. Men den arabiska grundtexten som är med i originalutgåvan, den är borttagen ur den här. Men vill man ha något på svenska som är ganska grundligt och åtkomligt, så kan man gå då till den här nya översättningen av Bernström. Och den innehåller som sagt också löpande kommentarer. Men de har inte Bernström skrivit utan Mohammad Assad. Och de har Bernström tagit från en bok som heter The Message of the Quran från 1980. Och sen har han översatt det och ibland har han förklarat och lagt till lite grann och tagit med det då i sin utgåva. Så jag kommer att hänvisa ibland till de här kommentarerna av Mohammad Assad. För den som läser engelska så rekommenderas med mycket noggrann utgåva den här utgåvan. The Holy Quran Text Translation and Commentary. Och den är gjord av Abdullah Yusuf Ali. Och det här är New Revised Edition från 1989. Och det är tunt papper, så att här är det mycket. Det är alltså över... Det är mer än 1700 sidor här i, och här har man alltså också den arabiska grundtexten i parallella kolumner. Och sen finns det då hans kommentarer här. Och jag kommer också några gånger att nämna vad Abdullah Yusuf Ali har att säga. I tolkningen av och kommentarerna till Koranens verser förekommer ofta ordet traditioner. Och med tradition på arabiska hadith, pluralis ahadith, menas redogörelser för situationer i profeten Mohammeds liv. Det är yttranden som han fällt och handlingar som han utfört och som bevarats till eftervärlden. Och det här anser man är en väldig hjälp och väldigt viktigt för att förstå bättre vad som menas med olika verser i Koranen. I ett första skede fördes de här traditionerna vidare på ett muntligt sätt. Och därav termen. Men efterhand så tecknade man ner de här muntliga traditionerna och samlade dem i stora omfattande verk i många, många band. Och det här är liksom en parallell till hur Talmud växte fram inom judendomen, eller som material i Talmud kallas i Bibeln, det äldste stadgar. Det var ju muntliga kommentarer och diskussioner kring Torah-texten framförallt. Och så småningom så skrevs det ner. Så att man kan läsa Talmud nu dels i en babylonisk version och en så kallad Talmud Jerusalmi. Man brukar räkna sex av de där stora samlingsverken av traditioner om Mohammed som särskilt tillförlitliga, skriver Bernström. Och de två förnämsta är från mitten av 700-talet. De två heter Al-Bukhari och Muslim. Traditionernas stora betydelse består i att de speglar Mohammeds åsikter och hans handlande, det som kallas hans sunna. Visst har ni hört ordet sunna? Ni har hört ordet shia muslimer och sunna muslimer. Sunna betyder närmast sed eller levnadsregler. Och det som är typiskt för sunniterna, det är det att de behöver ingen extra uppenbarelse efter Mohammed för att verkligen kunna fastställa vad är Allahs säkra budskap. Utan det kan man avgöra med hjälp av Koranen, och sedan tar man ytterligare hjälp också av de här av sunna, av de här traditionerna. Det räcker. Shiiterna däremot, de menar att en speciell efterträdare till Muhammed har lever ännu överjordiskt och ska komma tillbaka igen, Al-Mahdi. Och denne liksom himmelske ledare, han kan delegera sina tolkningar och sitt ledarskap via vissa höga ledare som kallas för ayatollor. Och det därför så kallas då de som har den uppfattningen för shiiter, för att man menade att Mohammeds kusin Ali, han hade fått en speciell förmåga att komma med gudomlig rådgivning efter Muhammed, och sedan efter Ali kom det flera. Så egentligen shia, det står för Shi'at Ali. Shia betyder parti, Shi'at Ali betyder alltså Alis parti. Och det är cirka 10% ungefär av muslimerna idag som håller på Shi'at Ali. Och på det här att det behövs fortsatt uppenbarelse. Det liknar lite grann vad som hände inom kristendomen på romersk-katolskt område. Att det räckte inte med Bibeln. Man behövde också en Peter efterträdare som kunde slå näven i bordet. Och när då påven, som menar sig vara Peter efterträdare, uttalar någonting ex cathedra, då gäller det lika mycket som om Gud själv har stått framför oss och talat. Och något liknande har vi alltså då inom Shia islam. Någon detta var lite då bakgrund. Så det är Koranen som är normgivande för en muslim då i första hand. Men dessutom så betyder också sunna en hel del för vad som är rätt och riktigt. Nå, vem är nu Jesus enligt Koranen? Jesus hör till de rättfärdiga, får vi veta. Precis som Zakarias, Johannes och Elia, så står det i Sura 6:85. Han tillhör de främsta bland de som ska stiga in i paradiset. Så man håller honom mycket högt. Han är född av Maria utan mans medverkan. Betonas i Sura 3:45. Där står: Herre, hur skulle jag kunna få en son då ingen man har rört mig? Frågar Maria. Och ängeln säger: Så ska det bli. Gud skapar vad han vill. Om han vill att något ska vara, säger han endast till det var, och det är. Men här märker ni en sak. Samtidigt som man kraftfullt betonar Jesu jungfrufödelse, så är samtidigt Jesus inte av evighet och Guds son, utan han är en skapad varelse. Gud har skapat Jesus i tiden. Enligt Koranen är Jesus en skapad varelse precis som alla andra profeter. Och man är mycket ivrig gång på gång i Koranen att betona att det är en svår synd att hävda att Jesus är Guds evige son. Inför Gud är Jesus till sin natur att likna vid Adam. Han skapade honom av jord och sa till honom var och han är. Så står det i Sura 3:59. Mohammad Assad kommenterar: Stycket är en del av ett argument mot den kristna läran om Jesu gudom. Koranen understryker här, som på många andra ställen, att Jesus, liksom Adam, var en dödlig människa skapad av jord. I femte suran heter det: De förnekar sanningen som säger Gud är Kristus, Marias son. 17 versen. Och vidare: De som säger Gud är Kristus, Marias son, förnekar sanningen. Kristus sa det själv: Israeliter, dyrka Gud min Herre och er Herre. Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida, och elden ska bli hans sista hemvist. För dessa syndare finns ingen hjälpare. Så det är alltså enligt Koranen en mycket allvarlig sak om man sätter tilltro till vad Nya testamentet förklarar vara sanningen. När Jesus till exempel säger jag och Fadern är ett. Eller ingen kommer till Fadern utom genom mig. Eller Filippus, har du sett mig, har du sett Fadern. Det anses vara en mycket allvarlig hädelse. Enligt Koranen har Jesus inte dött på korset och sonat människornas synder. Korsfästelsen förnekas. Så här heter det i fjärde suran. Men det dödade honom inte. Och inte heller korsfästade honom fastän det för dem tedde sig så. Det är med visshet så att de inte dödade honom. Nej, Gud upphöjde honom till sin härlighet. Vers 157 följande. Mohammad Assad skriver i sin kommentar till den här versen: Koranen tar således kategoriskt avstånd från berättelsen om korsfästelsen av Jesus. Eftersom korsfästelsen var en särskilt förnedrande form av dödsstraff förbehållen de uslaste brottslingarna, kan man inte tänka sig att Jesus, som tillhörde de rättfärdiga, ställföreträdande led alla brottslingars fruktansvärda straff och sonade alla deras synder. Jesus ställföreträdande gottgörelse för alla syndare, det är en motbjudande och främmande lära för islam. Och det vet vi att det inte är bara för islam, det kan tilläggas, så är det för det mänskliga förnuftet. Och det har många givit uttryck åt tidigt. I Rom så ritade man en åsna på ett kors för att ge uttryck åt hur motbjudande de kristnas förkunnelse var, att Jesus har dött på korset för våra synder. Det är också ganska intressant det här att om en person är rättfärdig och helig och värd all respekt, så kan man inte tänka sig att han skulle ha råkat ut för något så nesligt som korsfästelse. Alltså att lida vårt straff och drabbas av hela vår uselhet och brottslighet, det kan man inte tänka sig. För islam, liksom för judendomen, är det också uteslutet att Gud som en och den enda sanne guden kan vara treenig. Det vill säga tre personer i ett enda och enigt gudomsväsen. Polemiken mot treenighetsläran och Kristi gudom, den är mycket intensiv. Och den upprepas ofta i Koranen. I femte suran heter det: Och Gud sa det, Jesus son av Maria, är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Gud? Jesus svarade: Stor är du i din härlighet. Hur skulle jag kunna säga vad jag inte hade rätt att säga? Vers 116. Här verkar det som treenigheten missuppfattats som bestående av Gud plus Jesus plus Maria. Jag vet inte om jag skulle rita upp här. Nu kan inte ni se det så lätt här, men ni kan se det efteråt när vi dricker kaffe. Den kristna treenighetsläran ser ju inte ut så här. Gud plus Jesus och plus Maria. Sådär. Utan Gud får man sätta så här i mitten. Och nu för att få plats här så tror jag får Maggan ledig. Ingen vikariat. Ja, Maggan får vara ledig. Så gör vi på det här viset, att så här ser den kristna läran ut. Om man nu ska försöka rita någonting som förnuftet ju inte kan fånga, så skriver han här: Gud är Fadern, Sonen, Anden. Och så skriver vi här då, är, skriver vi där, är, och så skriver vi här, är. Anden är lika mycket Gud som Fadern. Sonen är lika mycket Gud som Anden eller Fadern. Fullt eniga, samma gudomsväsen. Man sätter alltså inte Gud där och så sedan plus Sonen och Anden, utan detta är Gud som hänger ihop som en enhet. Och då får vi försöka fånga in det så här. Syns lite svagt. Vad tror ni jag ska skriva nu längst ut i den här ringen? Ja, det är inte så lätt att komma på med en gång, men enligt Bibeln så talar Jesus till Fadern och Fadern till Jesus. Så det är inte samma person. Så här får vi skriva är inte. Är inte. Och här är inte. Fadern är inte Sonen. Sonen är inte Fadern. Men Fadern eller Sonen är ett med Fadern. Därför Sonen är precis lika mycket Gud som Fadern. Och detta är en enhet som ju det mänskliga förnuftet inte förstår. Men detta är den enda sanne guden. Och här emellan är det ett fullkomligt enigt harmoniskt samspel. Fadern sänder Sonen. Och ingen tar emot Sonen och tror på honom och går igenom Sonen som är dörren och vägen till Fadern. Annat än med hjälp av Anden som för en människa till tro på Sonen som är vägen till paradiset och Fadern. Och så hänger detta ihop. Men ni ser, Gud plus Jesus, och på den här versen vi läste nu så blev det Maria i stället då för Anden. Och jag är inte säker på att det var så alltid för muslimerna. Men i den här versen ser det ut som man har uppfattat det på det sättet. Och då blir det ju en felaktigt. Det blir alltså månggudderi och avguderi. Och därför är det här ytterst allvarligt att sätta Jesus och Maria då, eller om Anden då, så på samma nivå med Gud själv. Förstod ni det där, va? Det var väl enkelt. Ja, vi låter det där stå där på tavlan en liten stund. Polemiken alltså mot treenighetsläran är i Koranen mycket intensiv. Och i sura 471 står det till exempel: säg inte Gud är tre, upphör för ert eget. Och det är ju den allvarligaste synden, att just liksom avjuderi. Och ni vet ju, även för judendomen var det ju så. När översteprästen då säger: säg nu, är du Messias Guds son? Säg det nu öppet här. Och Jesus bekräftar: du säger det själv. Och då säger: ni har hört hädelsen. Då är det hädelse och han måste dö. Att Gud skulle ha avlat en son, det betecknar Koranen som hädelse. Och här tänker man väldigt biologiskt, materiellt och konkret. Abdullah Yusuf Ali kommenterar följande sats i Koranen. Och det säger: Gud har avlat en son, så står det i sura 216. Det är hädelse. Att säga att Allah avlar söner som en man eller ett djur, den kristna läran förkastas här med eftertryck, skriver då Abdullah Yusuf Ali här i sin kommentar, The Holy Quran. I den 19:e suran heter det: föreställningen att en nåderike har avlat en son är inte förenlig med hans gudomliga majestät. Och Muhammad Assad kommenterar: även om sonskapet inte har annat syfte än att uttrycka en av de olika aspekterna av den enda guden, inom parentes, och det är Bernström som flickar in det här, så som den kristna treenighetsdogmen brukar förklaras, och jordens som den enda guden och jordens skapare, När ingen, hur läser jag nu då? Det betecknas i Koranen som en hädelse. Hur skulle en son ha fötts åt honom, himlarnas och jordens skapare, när ingen ledsagerska har funnits vid hans sida? Alltså om Jesus skulle vara Guds son, då måste ju Gud ha haft en fru. Förstår ni? Det var Sura 6:101. Guds majestät förbjuder att han skulle ha en son, Sura 19:35. Gud har aldrig avlat en son och han har aldrig haft någon gudom vid sin sida. Sura 23:91. Ja, därmed har vi försökt fånga in vad Koranen då säger om Jesus. Han är alltså en stor, vördnadsvärd, helig människa. Men inte bara en människa, han är en profet, en högt uppsatt profet som går in i paradiset. Men han är absolut inte Guds son och Gud är inte treenig och han har inte dött på korset för våra synder. Vem är då Jesus enligt Bibeln? Ja, då kan man ju fråga, vem är Jesus enligt dem som var samtida med Jesus? Som såg hans gärningar och hörde vad han sa. Ja, det är det vi får del av i Nya Testamentet. Petrus bedyrar, du är Messias, den levande Gudens son. Och Jesus prisar honom salig för denna bekännelse, Matteus 16. Och Jesus sa till Filippus, den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i fadern och att fadern är i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig, jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Ni kommer ihåg vilken roll gärningarna spelar. När Jesus sa, dina synder är dig förlåtna. Då sa, vem kan förlåta synder utom Gud? Han hädar. Men då säger Jesus, för att ni ska förstå att detta är sant. Och så vänder han sig till den lamen och säger, ta din säng och gå. Då såg de det. Vem kan göra det? Ja, inte heller det kan någon annan göra än Gud. Att göra det under. Och sen efter att säga, dina synder är dig förlåtna. Så om ni inte kan tro när jag säger att jag är vägen. Jag är sanningen. Jag är livet. Jag är ett med fadern. Så tro för gärningarnas skull. Det är så det framställs. Johannes han skriver att Jesus är alltså Guds evige son, ett med fadern. Han var i begynnelsen hos Gud, genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Jesus använder ofta just ordet sonen om sig själv. Sonen, säger han, kan inte göra något av sig själv utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Johannes 5:19. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern. Johannes 5:23. Men Jesu fiender motsätter sig att Jesus verkligen är Guds evige son, ett med fadern. När judarnas överste präst ville ha tydligt besked om Jesus verkligen menade sig vara Messias, Guds son, sa han, jag besvär dig vid den levande guden att du säger oss om du är Messias, Guds son. Och Jesus bekräftade att han är det. Du själv sa det. Och då rev överste prästen sönder sina kläder, som jag sa. Och så säger han, han har hädat. Att den enda sanne guden är treenig, framgår det tydligt, tycker ni, när ni läser Bibeln. Jag ska ge er några ställen som ni kanske inte har tänkt på. Matteus 12:28, det framhålls kraftigt att Jesu gärningar är både faderns gärningar och andens gärningar. Ser ni det här återigen? När Gud gör någonting, då är det vad fadern gör, sonen gör, anden gör. Eftersom det är bara en enda Gud. Det betonas gång på gång. Jesus som själv var den gode herden, tröstaren och hjälparen, kallar den helige ande en annan hjälpare. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Faderns och sonens enhet framgår av att Fadern ska sända hjälparen och sonen ska sända hjälparen. Fadern ska sända hjälparen i mitt namn, säger Jesus. Jag ska sända honom till er, säger Jesus. Denna hjälpare är sålunda både en särskild person, sänd av Fadern och sonen och samtidigt Gud, Herren JHVH själv. Jesus sa, om någon älskar mig håller han fast vid mitt ord och min fader ska älska honom. Och vi, lägg märke till det står, och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Johannes 14:23. Alltså, när den sanne guden, JHVH, tar sin boning hos en människa är det sålunda liktydigt med att fadern, sonen och anden tar sin boning där. Jag kunde ju här, när jag skrivit Gud här, skrivit också då namnet på Gud och som ni har sett så skriver det med hebreiska bokstäver där, JHVH. Sådär. Så när Gud har tagit sin boning i oss, då ser ni, det här är Gud. Det är vi. Och detta vi kommer redan i Bibelns början, i skapelseberättelsen. Låt oss göra människor till vår avbild. Låt oss. Så att de blir oss lika. Precis som sonen inte talar av sig själv. Jesus sa ju, vad jag talar, det talar jag så som fadern har sagt mig. Så ska inte heller anden tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Han ska förhärliga mig, till av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Faderns ord är sålunda sonens ord och andens ord. Enheten mellan fadern, sonen och anden kan inte uttryckas tydligare. Och vill ni ha en utförlig redogörelse för vem är Gud och vem är Jesus egentligen enligt Bibeln, så har jag äntligen lyckats föda fram den här boken. Den kommer på måndag, men den har kommit nu, så jag har lagt några där nere. Den här har jag varit gravid med i 20 år faktiskt. Och jag trodde att jag skulle föda fram den till 2000-årsjubileet. Jag tyckte det var så konstigt att här firar man 100-årsdagen, 200-årsdagen, 250-årsdagen och det kan vara Abraham Lincoln eller Karl Marx eller Johann Sebastian Bach eller någon annan fin, och det är ju bra. Men den största som har gått på denna jord, honom firar man inte. Och 2000 år, vad säger ni om det? Men sen kommer jag ju fram till det, med all sannolikhet föddes ju Jesus år 5 enligt vår tideräkning. Och då skulle jag ju ha kommit ut 1995 och jag kämpade, men det gick inte. Jag hade krystverkan, men den kom inte ut. Och så tänkte jag, ja men nu har jag ju 5 år till, okej då, det är inte rätt årtal, men 2000, det är ju i alla fall det folk tänker på som 2000-årsdagen, då kan jag väl komma ut. Men det gick inte. Men äntligen har den kommit ut. Där finns det lite fylligare redogörelser om vad säger egentligen Bibeln och vad säger forskarna och varför är man oenig och hur ligger det till egentligen. Vem är han, den verkliga Jesus från Nasaret, heter boken. Så är det då uppenbarelsen. Såväl Koranen som Bibeln betonar ju att Gud har uppenbarat sig. Vi behöver inte gissa och gå ut och sätta oss i naturen. Vi kan förstå av naturen att Gud är väldigt stor och väldigt genial och väldigt mäktig och övergår vad vårt förstånd kan tänka oss. Men närmare vem Jesus är och hur vi som är syndare ska kunna umgås med Gud som är hel och renig och rättfärdig, hur vi ska bli rädda, det kan vi inte klura ut. Och varje gång vi försöker klura ut det så blir det en självfrälsning som vi på genom meditation eller spikmattor eller övningar eller böner eller någonting ska försöka fixa så att vi kan klättra upp till den himmelska rena världen. Uppenbarelsen, det är att Gud måste ta tala om och uppenbara hur det ligger till och framförallt frälsningen. Både enligt Bibeln och enligt Koranen har den enda sanna guden uppenbarat sig. Enligt Koranen har Gud uppenbarat sig för Adam och sen bland annat för Noa, Abraham, Mose, David och en rad profeter som Job, Jona, Hesekiel och Jesus. Vi gav Mose skriften och lät andra sändebud följa honom. Och Jesus Marias son skänkte vi klara bevis och stärkte honom med helig ande, står det i Sura 2:87. Och i Sura 6:102 står det: säg, helighetens ande har steg för steg förmedlat uppenbarelsen från din Herre med sanningen för att stärka tron hos de troende och ge dem som har underkastat sig Guds vilja vägledning och ett glatt budskap om hopp. Med helighetens ande menas enligt Mohammed Assad, ängeln Gabriel, den himmelske budbärare som förmedlar Guds uppenbarelse till profeterna. Men frågar vi då, varför avviker då Koranen på en rad punkter från vad Gud har uppenbarat genom sina profeter och apostlar och Jesus Kristus enligt gamla och nya testamentet? Vad är förklaringen? Förklaringen är att enligt islam har Bibelns texter, citat, under årtusendernas lopp fått se åtskilliga, ibland godtyckliga ändringar. Så skriver Mohammed Assad som kommentar till Sura 61:6 där det står: och minns Jesus, Marias son, som sade: israeliter, jag är sänd till er av Gud för att bekräfta vad som ännu består av Torah och för att förkunna för er det glada budskapet att ett sändebud ska komma efter mig vars namn ska vara Ahmad. Det är ett annat namn för Mohammed. Assad och Bernström förklarar i en kommentar: denna förutsägelse finner stöd i flera hänvisningar i Johannesevangeliet till Parakletos. Och du har ju med dig texten, du kan slå upp det där vi översätter med tröstaren, advokaten eller hjälparen. Står det på grekiska då Parakletos. En benämning som i den svenska bibelöversättningen återges i regel med ordet hjälpare. Och denne parakletos skulle komma efter Jesus. Och då syftar detta enligt Koranen då på Mohammed, inte på den heliga ande. Abdullah Yusuf Ali, och det var här, kommenterar samma ställe så här: Ahmad eller Mohammed är nästan en översättning av det grekiska ordet periklitos. Våra lärare hävdar att parakletos, som det nu står i grundtexten, är en korrupt läsning för periklitos. Och att det i Jesu ursprungliga ord fanns en profetia om vår helige profet vid namn Ahmad, som ett annat namn för Mohammed. Alltså att periklitos skulle ha stått, och det är ett sätt att på grekiska uttrycka Mohammed eller Ahmad. Enligt islam bygger kristendomen på en förvanskad uppenbarelse genom att grundtexterna har manipulerats. Såväl Torah, alltså de fem Moseböckerna, som resten av gamla testamentet och evangelierna i nya testamentet är enligt islam inte identiska med dessa texters ursprungliga innehåll, utan en utvidgning och en förvanskning av vad Gud uppenbarat. Men nu har Mohammed kommit som den sista profeten, och han förmedlar nu den slutgiltiga och en gång för alla givna sanningen. Han avslöjar vad som har blivit förvanskat i Bibeln. De kristna tror alltså på en förvanskning. I Sura 33:40 betonas att Mohammed är Guds sändebud och profetlängdens sigill. Det vill säga den sista av profeterna, liksom ett sigill, utmärker slutet av ett dokument, kommenterar Assad. Och han fortsätter: det genom Muhammad uppenbarade budskapet, Koranen, måste betraktas som kulmen i och slutfasen av all profetisk uppenbarelse. Enligt Koranen är Muhammad sålunda förutsagd i Bibeln. dels i Johannes evangeliet och dels i Torá. I Sura 46:10 står det: ett vittne bland Israels barn vittnade ju att en som är honom lik ska uppstå åt dem bland deras bröder, en som är lik dig, och jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. Nu citerar jag 5 Mosebok 18:18. Att denna profetia skulle syfta på den utlovade Messias, Davids son, vilket den gör enligt den bibliska kontexten, det kan man inte tänka sig. Och inte heller att det är Jesus som är denne utlovade Messias. Utan det avvisar man och menar att det här är en profetia om Mohammed. Men vad är det då i närmare i Johannes evangeliet som profeterar om att Mohammed ska komma? Jo, det är de här ställena i Johannes kapitel 14 till och med 16 som talar om jag ska sända hjälparen, den helige ande, parakleten. Det syftar i själva verket, menar man, på Mohammed. Så här står det ju i Nya testamentet: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag sagt er. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början. När jag går bort ska jag sända honom till er. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Alltså, enligt dessa ord av Jesus är parakleten den helige ande, och han ska vittna om och förhärliga Jesus. Nå, den här uppfattningen att Bibeln som den idag föreligger skulle bygga på en grundtext som har blivit ändrad och förvanskad förs inte bara fram av Koranen utan också i vår tid, till exempel i Dan Browns bok Da Vinci-koden. Och i till exempel Michael Bagans bok Jesusskrifterna, avslöjandet av historiens största mörkläggning. Så här ser den ut. Den kom ut nu i år. Och jag får ju flika in kanske lite subjektivt att det är så löjligt att läsa den. Men det ska ha funnits alltså dokument som visar att allt det här om Jesus är bluff. Och Jesus, han dog inte alls åt rätt, utan fortsatte att leva. Han gifte sig och fick barn. Men nu har ju de här dokumenten kommit bort. Men de har funnits och flera har sett dem, allt möjligt sånt här. Ja, jag återkommer till den här boken. Jag vet inte om jag måste skriva en bok till om det ska vara nödvändigt. Men det finns mycket sånt här som sprids och människor går på det där. Att det som ligger bakom Bibeln, de texterna, de har blivit manipulerade och man kan inte lita på dem. Ja, slutligen då, som kort avrundning om Jesus, Mohammed och frälsningen. Enligt Koranen har ingen försoningsstöd på korset ägt rum. Och avgörande för människans frälsning, det är inte någon frälsares ställföreträdande gottgörelse, utan bara människans egna gärningar. Enligt Bibeln finns ingen frälsning och ingen öppen väg till paradiset om inte Jesus som Guds son har dött för alla människors synder och uppstått till liv och rättfärdighet som erbjuds fritt och för intet åt alla människor att i tro ta emot och förlita sig på. Enligt Koranen får inte Mohammed som en skapad människa tillbes som Gud och frälsare, givetvis. Men han ska vördas som Guds förtrogne och sanne profet som har förmedlat den sanna vägledningen så att människan kan undgå fördömelsedomen. Enligt Bibeln ska Jesus tillbes och äras som Guds son och människans enda räddning undan fördömelsedomen. Jesus visar inte bara på vägen utan är själv vägen. Han är såväl dörren som vägen till paradiset. Jag är dörren, den som går in genom mig ska bli frälst. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Inom islam betraktas Jesus som en profet bara för de kristna. Jag fick för några dagar sedan brev, väldigt trevligt, från en forskare i Uppsala som håller på och skriver om olika texter i Gamla testamentet, som uppenbarligen själv är muslim. Och så frågar han lite om Ismael och hur man skulle tolka vissa texter där. I Bibel 2000 när man ju översatte så det ser ut som om när Abraham skickar iväg Ismael tillsammans med Hagar, att han placerar på lilla Hagars, hon är väl som Monica ungefär, på Hagars rygg då bröd och en skinnsäck med vatten och en 17-årig yngling. Men så står det inte i grundtexten. Jag fick ju tillfälle då att förklara hur det står. Utan han ger åt Hagar skinnsäcken med vatten och bröd och placerar det på hennes rygg. Och sen skickar han iväg henne tillsammans med denne yngling Ismael. Han placerar inte Ismael på ryggen på henne. Och av kontexten framgår det mycket tydligt att Ismael är 16 eller 17 år vid det här tillfället. Skrev denne man till mig just det här att Jesus, han är ju bara för judarna. Medan Muhammed däremot är för hela världen, för alla människor. Så det är tydligen en tanke som man ofta tror är korrekt och som man framför. Alltså, Jesus är bara en profet för de kristna medan Muhammed är hela jordens profet. Enligt Bibeln däremot är Jesus inte bara en profet i raden av många profeter, utan Guds enfödde och evige son och hela världens frälsare. Så älskade Gud världen att han offrade sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Detta är Johannes 3:16-18. Enligt Koranen finns inga vittnen till vad Gud har sagt till Muhammed genom ängeln Gabriel. Uppenbarelserna skedde för Muhammed i en rum. Enligt Bibeln finns en rad ögonvittnen till vad Jesus har sagt och gjort som uppfyllaren av Gamla testamentets profetior om den kommande Messias och frälsaren. Det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid, om livets ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades. Vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Så inleder aposteln Johannes sitt första brev. Och därmed sätter jag punkt för denna inledning.